Då börjar vi med dagens ämne som är vägen till ett lyckligt liv. Vägen till ett lyckligt liv. Och som överrubrik för alla de här föredragen har vi ju vad säger Bibeln. Så vi ska försöka komma då till bibeltexter och se om vi kan få svar på den här frågan. Vad är vägen till ett lyckligt liv? Vad säger Bibeln om den frågan? Men när vi ställer en fråga så är det ju inte alltid vi med en gång går till Bibeln för att få ett svar, utan vi funderar ofta lite på egen hand och vi tänker på vad andra människor kanske har för svar. Och ibland är det nyttigt som en bakgrund till Bibelns svar att först tänka efter vad brukar människor svara. Och ställer vi då den här frågan till människor i allmänhet så tänker väl många på just detta jordelivet. Hur ska det bli så lyckligt och innehållsrikt som möjligt? Och ställer vi det i relation till de svar vi kommer att få från Bibeln så märker vi att Bibeln har ett mycket bredare perspektiv, ett mycket större perspektiv på livet. Livet är inte bara det här jordelivet. Tvärtom är det här jordelivet egentligen bara en pytteliten del, en förberedelse, en början av livet. I Bibeln talas det om en liten tid. Det uttrycket förekommer om vår kamp här i världen, vår möda och vårt slit. Det är en liten tid. Men det är denna lilla tid, denna del av livet som människor oftast tänker på. Hur ska jag bli lycklig? Och då tänker man också på konkreta jordiska ting. Om jag får det, om jag får mer av det, då blir det väl i varje fall någorlunda lyckligt. Mer pengar eller finare kläder, eller om det blir mer glädje och mindre smärta och mindre av besvikelser och sådana saker. Men det tragiska är ju att även om det skulle lyckas så att man får ett någorlunda fint eller gott eller lyckligt liv i den här meningen för en tid medan vi lever här, så blir det ju ändå ett tragiskt slut. Och det stora tragiska, det är ju döden. Om man har detta framför sig, att det här får jag inte behålla så länge. Det som är fint, det får jag lämna ifrån mig, det tas ifrån mig. Och tänker man lite djupare på frågan lyckligt liv, så måste man säga att döden måste undanskaffas eller utplånas om det ska kunna bli riktigt lyckligt. Döden kastar sin skugga över det här livet och det slutar. Det tar slut och jag vet inte när, så plötsligt tar det slut. Döden kommer där. Ser vi nu på Bibeln och Bibelns svar, så utgår den då ifrån att livet är mycket längre, mycket större än just bara det här jordelivet, bara det här, den här lilla tiden. Och den siktar in sig med en gång på detta med döden. Döden måste övervinnas, annars kan det inte bli lyckligt liv. Döden är den stora fienden. Här finns det nu många texter att peka på, men jag plockar då ut några stycken. Ja, innan jag går in på några texter kan man ju säga så här, att det finns naturligtvis människor som tycker att det här verkar inte riktigt. Att tala om livet som något längre och mer än detta jordeliv. Utan vi lever det här jordelivet, punkt och slut. Sen är det hela slut. Men ganska många som kanske inte alls frågar efter vad säger Bibeln, de tror ändå att nej, det är nog inte säkert att det är slut. Det är mycket möjligt att det fortsätter. Men man har lite fria funderingar hur det fortsätter. Det kanske fortsätter i en helt annan form. Det är inte så ovanligt att österländska funderingar sprids nu i västerlandet om en sorts återfödelse. Och det finns människor som säger, och jag har nog levt tidigare liv, för jag tycker jag minns det och det. Har vi inte setts förr? Och sådana saker. Och det tyder ju på att många ändå är inne på att det kanske inte är så, att det är bara det här livet och så är det slut. Men Bibeln säger ju då klart att livet, det sträcker sig bortom döden. När man frågar Jesus en gång om hur är det efter döden och finns det någon uppståndelse, så stryker han ju under att Abraham och Isak och Jakob, de är ju döda på det sättet att de inte är kvar i detta jordeliv, men de lever fortfarande. Ty det står i Bibeln, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, det är våran Gud. Och Gud är inte en Gud för döda, utan för levande. Så de lever. Och tittar vi på Lukas 16 så har vi den här starka texten om den rike mannen och Lazarus som just vill lyfta fram det här att livet är inte bara detta liv. Det var en rik man som gick klädd i purpur och finaste linne och levde var dag i glädje och prakt. Så börjar berättelsen. Och det verkar ju bra. Han var alltså rik. Då måste det vara ett lyckligt liv. Och han hade fina kläder. Han var klädd i purpur och finaste linne. Och han hade det trevligt på dagarna. Varje dag glädje och praktfullhet. Men så kommer då denna förfärliga fiende, döden. Han dog. Han lades i graven. Och så fortsätter ändå hans liv. Det står att han plågades i Hades, i dödsriket, i livet efter döden. Och så heter det att Abraham kommer till tals. Abraham lever fastän han har dött då sedan länge. Och han lever i lycka, i en salighet som den rike mannen avundas. Och skilsmässan, den är definitiv. Det går nu inte, nu är det för sent att reparera. Det är en klyfta här mellan som man inte kan komma över. Och så står det att Abraham säger, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde. Så här lyfts det alltså fram att få ut sitt goda i det här livet är inte detsamma som ett lyckligt liv. Det kanske är en temporär lycka eller någorlunda lycka eventuellt. Men det är ju bara en liten del, och i det här fallet så hade då den rike mannen inte del i det liv och den lycka som döden inte rör på. Och då kanske vi ska skjuta in här en liten definition vad Bibeln menar med liv och död. Den enklaste definitionen är nog den att liv med stort L, vad ska vi säga, riktigt liv, det är gemenskap med Gud. Där det inte alltså är störningar och ett brott, utan det är ett samliv, en gemenskap med Gud, och döden är alltså motsatsen, skilsmässa från Gud, som då innebär vilsenhet och mörker och sådant. Nu ska jag gå till en annan text, till Jesaja 25, Gamla testamentet, för att se hur en profet kan tala om det här. Och då vet ni ju att profeterna talar ofta i järva, mycket tydliga bilder som man hämtar från landet, eller från världen eller från människorna för att riktigt människor ska förstå vad man vill tala om, den andliga verklighet man vill lyfta fram. Så här står det i Jesaja 25 från vers 6. Herren Sebot ska på detta berg göra ett gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja med feta märgfulla rätter, med starkt vin väl klarat. Han ska för alltid göra döden om intet, och Herren Gud ska avtorka tårarna från alla ansikten. Här ser ni att också profeten siktar in sig på den stora fienden. Döden måste avlägsnas. Döden måste göras om intet. Men när han talar om detta stora verk som Herren själv ska utföra, då talar han utifrån konkreta bilder om ett gästabud på Sion. Detta berg, det är alltså Sion. Det är gemenskapen med Gud, där Gud bor, där Gud verkar, det är Sion. Och för att förstå att det är fullödigt och rikt, gemenskapen med Gud, då målas det upp ett gästabud där det inte saknas någonting. Det är det bästa i frågan om mat och dryck. Men dessa bilder vill då lyfta fram vad som blir följden när Herren gör döden om intet och därmed avtorkar tårarna från alla ansikten. Och i Gamla testamentet, liksom i Nya, finns det då många texter med löften om att Herren ska göra döden om intet. I flera saltarsalmer till exempel, psalm 68:21, där står det: hos Herren Gud finns räddning från döden. Alltså att den stora fienden, döden, inte ska kunna övermanna oss. Räddning från döden. Och då kan man ju säga att verklig lycka, det måste då innefatta att döden blir övervunnen. Att döden inte kan skada oss. Och då måste vi fråga: varför är det så här illa? Varför finns det en sån här stor olycka som döden? Människan har ju hållit på länge och forskat, och det är väl ingen som riktigt tror att snart kommer det piller så att vi slipper att dö. Och vi ser dödens förebud, förgängelsen. Förgängelsen i tillvaron. Den finns där, och man tror knappast att vi kan göra det bättre på många sätt och har gjort det bättre. Men att övervinna den här förgängelsen och döden, det går väl inte. Men hur kommer det sig att vi har död och förgängelse här i världen? Och hur ska vi undgå döden? Eller med ett annat ord, hur ska vi få evigt liv? Ja, det är inte en fråga som bara vi ställer nu, utan det är en oerhört gammal fråga. Den dyker upp i alla möjliga sammanhang, och den dyker också upp i Bibeln. I Matteus 19 berättas det om en ung man som kommer till Jesus och frågar: vad ska jag göra för att få evigt liv? Det är ungefär detsamma som: vad ska jag göra för att undgå döden? Hur ska jag få evigt liv? Hur ska jag kunna övervinna döden? Och då är svaret: vill du gå in i livet, så håll buden. Vill du gå in i livet, så håll buden. Då svarar den här ynglingen: jag har hållit dem alltsedan jag var ung, alltifrån min ungdom. Och då säger Jesus: vill du bli fullkomlig? Det vill säga verkligen hålla dem helt fullkomligt. Så gå då i så fall och sälj det du äger och ge åt de fattiga. Kom sen och följ mig. Och då berättas det att denne unge man går bedrövad bort, ty han ägde mycket. Av det här förstår vi att när den här mannen säger jag har hållit allt, så har han enligt Jesus ändå inte gjort det. Ty redan i Torah, redan i Gamla testamentet, så heter det: den som håller buden, han ska leva. Döden har ingen makt över den människan. Men det stora eländet är att ingen lyckas, ingen kan det längre. Synd och förgängelse, svek, ohelighet, orättfärdighet har kommit in i världen. Så man kan, när det som bäst, bli någorlunda fullkomlig eller rättfärdig i människors ögon, alltså präktig, men inte i Guds ögon, inte fullständigt. Jag tror att de flesta människor har inte svårt att hålla med om det, om man tänker efter. När det är som bäst, när vi är som kärleksfullast och godast, så märker vi att det är ändå inte full automatik hos oss i att älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Utan det är beräkningar och det är egoism och själviskhet som är med i allting. För att nu den här mannen som kom till Jesus skulle förstå det, så sätter Jesus då fingret på den ömma punkten. Han var så rik. Gå då och sälj. Du vill ju bli fullkomlig, eller du kanske tror att du är det redan. Det är bara att gå och sälja allt du äger. Och då gick det inte. Då blev han avslöjad. Och blev naturligtvis då ytterst bedrövad. Och då säger Jesus: det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga. Och då har många tänkt så här: ja, det betyder att det är oerhört svårt. Men vad det betyder är ju att det är omöjligt. En kamel kan inte gå igenom ett nålsöga. Det finns exegeter som har tänkt: ja, Jesus syftade nog på en liten port nere i Jerusalem eller i Betlehem eller någonstans, som man kallar för ett nålsöga. Man måste ödmjuka sig riktigt, då går det. Men det är ett missförstånd, tror jag, och en efterrationalisering. Poängen är att det är omöjligt. En kamel kan inte komma in genom ett nålsöga. Och det ser vi också av sammanhanget. Lärjungarna blir alldeles förfärade och säger: vem kan då bli frälst? Vem kan då få evigt liv? Och Jesus säger: nej, det går inte. Han har alldeles rätt i. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Och då ser vi att det här kommer i samklang med vad vi sa förut. Herren Sebaot ska göra döden om intet. Människan klarar det inte. Men det är löften om att Herren ska uträtta detta omöjliga. Men kravet är alltså att det måste vara fullkomlighet. Det är synden som är dilemmat. Ofullkomligheten, synden, gör det omöjligt, skiljer oss från det eviga livet. Paulus formulerar det mycket enkelt och tydligt: syndens lön är döden. Varför är det alltså omöjligt för människor? Jo, lagen, Gud kräver i lagen fullkomlighet. Var fullkomliga. Mose i Moseböckerna säger gång på gång: ni ska vara heliga, till jag, Herren, er Gud, är helig. Och Jesus upprepar samma sak: ni ska vara fullkomliga, så som er himmelske fader är fullkomlig. Och Paulus drar slutsatsen i Romarbrevet 3, alltså: av laggärningar blir ingen enda människa rättfärdig eller fullkomlig inför Gud. Ingen enda. Alla har syndat. Det är alltså omöjligt. Precis som för kamelen att komma igenom nålsöga. Men, stod det ju då där, men inte för Gud. Det är möjligt för Gud. Nå, vad säger då Bibeln? Vad är vägen till ett lyckligt liv? Om det är möjligt för Gud, hur ska då Gud kunna ge oss ett lyckligt liv? Jo, Gud, han kan då inte bara sudda ut vad ska vi säga, spelreglerna, det är det som är nödvändig förutsättning för liv, alltså denna fullkomlighet, evigt liv. Men han kan ju själv uppfylla kravet. Men det är ju inte han som behöver frälsas. Det är inte Gud som är i ett läge att ska försöka skaffa sig evigt liv, utan han har det redan. Hur ska han då kunna rädda människan? Jo, han måste gå in i människans ställe. Han måste bli människa. Han har ju fullkomligheten, och om han då kan bli människa och ha kvar sin fullkomlighet, alltså bli människa utan att upphöra att vara Gud, så kan han då som människa ställas under lagen och uppfylla lagen. Och Bibeln säger då att det var också poängen. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Så blir Gud människa. På en gång är han då enligt Bibeln en riktig människa, och han är samtidigt den fullkomlige guden. Han är en sann människa, dock, som det heter, utan synd. Inget svek fanns i hans mun. Och det betyder att denna gudamänniska, denna messias, skulle inte behöva dö. Och det kanske ni har lagt märke till, att när messias hänger på korset så dör inte messias därför att han är utmattad, utan det står att han gav upp andan. Han lämnar livet som ett syndoffer frivilligt. Han offrar sig. Han lämnar sitt liv. Vet ni inte att jag har makt att ge livet, att lämna det, och jag har makt att ta tillbaka det, heter det på ett ställe. Det är alltså två saker som Gud måste göra för att människan ska få evigt liv. Gud måste själv gå in i människans ställe, träda in för människan. Och då är det ju två saker som krävs. Det ena är att uppfylla kravet, alltså var fullkomlig, helig. Och det uppfyller då messias som människornas representant, som den sanna människan. Men det är en sak till. Människorna har ju redan ådragit sig döden, skulden, syndens lön till följd av sina många synder. Alltså måste också Gud själv ta på sig människans synd och skuld och sona, gottgöra eller betala för detta. Och därför kallas ju också messias för en återlösare. Det vill säga, han måste betala, han måste lösa ut, han måste köpa tillbaka. Han är en återlösare eller en förlossare. Och det märkliga är att det här, det är då redan utlovat i Gamla testamentet. Tydligaste stället är Jesaja 53. Där berättas det om hur han, där skildras det som om det här har ägt rum redan. Så att det står i förfluten tid, långt innan det har skett liksom i tiden. Han blev genomborrad för våra överträdelsers skull. Straffet, som alltså människan har ådragit sig, straffet för att vi skulle få frid, kom över honom, står ordagrant. Genom hans sår blev vi botade. Herren lät alla svår missgärning drabba honom. Han hade ingen orätt gjort, står det 9:e versen. Inget svek fanns i hans mun. Han var lik ett oskyldigt lamm som föres bort att slaktas. Hans liv blev ett skuldoffer. Han, den rättfärdige, bar de många synder. Och i 12:e versen som avslutning står det. Och trädde in i överträdarnas ställe. 1917 är översatt bad för överträdarna, men på hebreiska stor ordagrant, han trädde in som medlare i överträdarnas ställe. Och när det där är sagt i Jesaja 53, då finns det inte så mycket att tillägga för Paulus när han utvecklar det här på nytt i till exempel Romarbrevet. Där heter det, medan vi ännu var hjälplöst förlorade gick Messias, eller Kristus om vi utgår från grekiska, gick Kristus när tiden var inne i döden för oss ogudaktiga. Här ser man då hur det betonas att det är Herren som gör det här, inte som en belöning för att människan har ungefär gjort halva arbetet eller förtjänat det, utan det betonas ständigt att han gör det för de ogudaktiga, de som inte kan och som alltså inte har någon speciell merit.
Får jag fråga lite grejer?
Ja.
Han blev inte Jesus dödad på korset när han gav upp själv, för han tyckte att nu struntar jag i det här.
Ja, han offrar, han offrar sitt liv till lösen för människors synder.
Han blev inte dödad, utan han liksom
själv. I och med att han ju är Guds son, så har han ju livet. Och han lämnar ifrån sig livet, betonas det. Han överlämnar sitt liv i döden. Han gav upp andan. Det står ju så här att när han såg att allt var fullbordat. Eller innan så står det att allt hade ännu inte fullbordats som i skrifterna var sagt om honom. Så säger han då, jag törstar. Det står i profetiorna att Messias kommer att säga, jag törstar. Och det står också beskrivet att då kommer man att ge honom ättika att dricka och sådant. Och sen står det att när då allt var fullbordat, när gjort precis hela sitt försoningsverk färdigt, då böjde han ned huvudet och gav upp andan. Då var det fullbordat. Eller han säger själv först att det är fullbordat. Det är färdigt. Då har han med sitt liv gott gjort. Och sen har han då makt att ta tillbaka det. Nu är ju sonen och fadern ett i gudomen. Så att det kan i texterna stå att det är fadern som uppväcker honom. Och i andra texter så står det att han uppväcker sig själv. Och han berättade innan, jag har makt att ge mitt liv och makt att ta tillbaka det. Men det viktiga då med detta tillbakatagandet av livet, det är då att hade nu detta enligt Bibelns undervisning inte varit sant, hade han nu inte gottgjort till fullo och hade han inte själv varit fullkomlig och rättfärdig, då hade det varit omöjligt för honom att ta tillbaka livet, att uppstå. Då hade inte graven varit tom. Så därför är det i Bibeln så viktigt, dels vad som görs på långfredagen och dels vad som händer på påskdagsmorgonen. Så det ena förutsätter det andra, så att säga, för att det ska ha denna betydelse. Och uppståndelsen är då kvittot eller beviset på att det är fullbordat till fullo, att alla synderna är betalade eller sonade. Och att han har den rättfärdighet som alla människor behöver. Att han gör detta liksom ställföreträdande. Ja, Paulus han skriver så här i Romarbrevet 5:8. Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi var fiender till Gud blev vi försonade med honom genom hans sons död. Alltså det här gäller då människor, precis alla människor. Inte så att vi blev försonade i den mån vi var villiga att bli försonade eller hade gjort någonting lite bättre än andra. Utan här talas det om alla människor som ännu då är fiender. Liksom en enda människas överträdelse ledde till fördömelse för alla människor. Det syftar ju då på den första människan, på Adam. Så ledde en endas rättfärdiga liv till en frikännande dom för alla människor. En som ger liv. Så säger Paulus i Romarbrevet 5:18. Jag tar det en gång till. Det är nästan den tydligaste sammanfattningen kanske av detta försoningsverk. Liksom en enda människas överträdelse ledde till fördömelse för alla människor, så ledde en endas rättfärdiga liv till en frikännande dom för alla människor. En som ger liv. Alltså den frikännande domen kommer inte till följd av att människor har hållit lagen eller försökt hålla lagen. Utan det här har skett redan medan vi är borta eller är fiender. Eller är andligt döda eller främmande för det här. Och den här frikännande domen, det är det som då är evangelium för den som frågar hur ska jag få evigt liv? Eller vad är vägen till ett lyckligt liv? Så är det då att Kristus är vägen. Och det är då inte vår slutsats, utan det säger då Kristus själv. Jag är vägen, sanningen och livet. I regel är det ju så, det hittar man i många religioner, att vägen, det är då du ska göra det och sen måste du tänka på det. Och sen är det en rad föreskrifter vad man bör göra. Och olika religioner utformar vägen lite olika. Men här så är själva vägen en person, en gåva. Är alltså den här fullbordade återlösningen genom Gud själv, genom Guds son. Jag är vägen. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så gemenskapen med Fadern, att gå till Fadern, är alltså i och genom sonen, i och genom Kristus. Och det är ju då ett tema i en rad texter där då Kristus framställs som det helt omistliga i sammanhanget. Livet är Kristus. Utanför Kristus är det mörker. I Kristus är det ljus. Jag är ljuset. Jag är livet. Jag är vägen, jag är hörnstenen. Petrus håller en predikan enligt Apostlagärningarna 4. Och där säger han, Jesus är stenen som blev förkastad av husbyggarna, av er själva. Men som har blivit en hörnsten. Det vill säga, hörnstenen är ju den avgörande för hela bygget, annars fungerar det inte. Och så fortsätter han. I ingen annan finns det frälsning. Inte heller finns det något annat namn under himlen som givits åt oss människor genom vilket vi kan bli frälsta. Och då funderar man på vilket då namn? Jo, enligt Bibeln så handlar namnet om personens väsen. Och det namn det är frågan om här, det är alltså Herrens eget namn. På hebreiska J-H-V-H, namnet över alla namn. Här har alltså en människa förenats med Gud, så att det är en gudamänniska. En människa bär namnet Herren. Kristus är alltså Herren, den utlovade som skulle komma. Herren ska komma till sitt folk. Herren ska gripa in. Herren ska göra döden om intet. Och då tänkte jag också läsa lite ur Jesaja 35. Som också handlar om detta från död till liv. Där står det i första versen. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Och hedmarken ska fröjdas och blomstra som en lilja. Här har vi återigen nu profeten när han ska tala om det sanna livet. Så hur gör han? Jo, han tar då från tillvaron någonting som är torrt och dött och livlöst. Öken, ödemark, hedmark. Där fattas det liv, där fattas det vatten. Och så personifierar han det, så han säger, ska glädja sig. Öknen och ödemarken ska glädja sig. och hedmarken ska fröjdas och blomstra som en lilja. För att markera hur mycket liv det är frågan om genom Messias verk, så säger han inte blomstra som en maskros, även om det är ganska fint, utan blomstra som en lilja. Se, kommer det sen i fjärde versen, er Gud kommer. Så när Messias kommer så är det alltså Gud som kommer. När han ska födas som ett barn så heter det, hans namn ska vara stark Gud, evig fader, fridsförste. Och när Mika profeterar så säger han att hans härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar. Det är den evige själv som kommer och föds i Betlehem. Och då står en sak som är lite undlig kanske. Se, er Gud kommer, och så står det med hämnd. Står likadant i den text som Jesus läste i Nasarets synagoga. Han säger hämnd och ett nådens år. Med ett nådens år från Herren och hämnd ifrån Gud. Och Jesus citerar då i synagogan inte det sista, hämnd från vår Gud, därför att många judar uppfattade så, aha, nu ska vi ta till vapen och krossa romarna så vi får en politisk befrielse. Men i den här texten så är hämnd från vår Gud, det är alltså att den andliga fienden, den gamle ormen, den som förleder människor, och döden, det är det som är föremål för hämnden. Döden ska krossas. Satans huvud ska krossas, ormens huvud ska krossas. Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Det är alltså detsamma som att nu ska döden göra som intet, som jag läste förut. Jag själv kommer han och frälser er. Och hur står det sen i femte versen? Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas med mera. Vi kanske kommer ihåg att Johannes lärjungar kom till Jesus på Johannes uppdrag och med frågan, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och då säger Jesus, gå tillbaka till Johannes och tala om vad ni ser. Det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Det vill säga, citera för honom det här som står i Jesaja 35. Och visa att det är just det som händer när nu Jesus verkar, och då kan man förstå, då är han denne Herren Gud som skulle komma. Sen står det, och en banad väg, en färdväg ska gå där fram, den ska kallas den heliga vägen, ingen oren ska färdas på den, ett frälst folk ska vandra på den. Och det var ju undligt, ingen är ju ren, säger ju Bibeln, ingen finns som gör vad gott är, alla har syndat. Likväl så talas det om en väg som man ska gå på och ingen oren ska färdas på den. Det betyder alltså att på något sätt är de som går på den här vägen förklarade rena eller rättfärdiga. Fått sig tillräknad en renhet, och precis så är det. Den renhet, den rättfärdighet som människan behöver, den har alltså Messias. Och den erbjuds, denna frikännande dom, denna rättfärdighet, den tillbjudes alla människor. Och så står det i 35:10 Jesaja. Ja, Herrens återlösta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Så här ser vi profetens språkbruk för just det vi talar om här. Och då ska jag bara avsluta, för tiden är snart ute, och sammanfatta det här i då att vägen till ett lyckligt liv, det är då att Herren griper in. Inte att människan försöker och göra döden om intet, för det går inte på grund av synden som har kommit in i världen. Bara Gud själv kan göra det, och därför heter det att det är han själv som är vägen. Hans Messias, hans son är vägen. Och vad är nu då räddningen för evigt liv så att vi inte behöver frukta döden? Den stora fienden, jo, Kristus är räddningen. Den som tror på sonen har redan evigt liv. Detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom, han ska ha evigt liv. Och så säger aposteln, min uppgift är att måla Kristus inför edra ögon. Då ser ni livet, då ser ni räddningen, då ser ni den rättfärdighet som ni saknar i er själva. Då har ni den klädnad, den vita klädnaden som täcker över alla era synder och era brister. Uppgiften är att måla Kristus, räcka fram Kristus och hans rättfärdighet till människorna. Då ser man Kristus, då har man evigt liv. Den som tror på mig, säger Jesus, kommer att leva också om han dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Nu ser jag att det är samma tema här. Övervinna döden, ha livet. Och Paulus säger, den gåva som Gud av nåd betyder ju gratis. Den gåva som Gud gratis ger är evigt liv. Det är alltså en gåva som räckes. Och därför heter det numera att det enda som ger olycka, det är att människan inte tar emot den här gåvan. Den finns där nu, gottgörelsen har skett, det är fullbordat, det är ett faktum, det ska predikas och räckas fram. Det enda som fördömer är otron. Att man avvisar alltså gåvan. Den gåva som Gud av nåd ger är evigt liv. Och Paulus säger i Kolosserbrevet 3, Kristus, det är han som är vårt liv. Johannes skriver i första brevet, tredje kapitel, vi har övergått från döden till livet. Gud har givit oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen, han har livet. Och sen då allra sist, ja men lyckligt liv, måste det inte också innefatta att vi har fina kläder och mycket pengar? Då vill jag som avslutning säga att det kan hända att vi får fina kläder och mycket pengar. Och det finns en del som lär att är det en riktig tro, då blir det mer eller mindre automatiskt, annars är det fel på tro. Men Bibeln säger så här, för att jag inte ska förhäva mig över det oförlikneliga i mina uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som ska slå mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger har jag bett till Herren att den ska vika från mig, men han har svarat mig, min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag helst berömma mig om min svaghet, för att Kristi kraft ska komma och vila över mig. Så kan jag glädja mig åt min svaghet, åt misshandel, nöd, förföljelser och betryck för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Alltså ni förstår vad han vill säga detta, att hans liv, hans eviga liv, det är Kristus. Och det är det som är avgörande, och då kanske det är nödvändigt med yttre problem för att man inte ska förhäva sig och vända det enda sanna livet, alltså Kristus själv, ryggen. Och ser man slutligen i Uppenbarelseboken, så talas det om en vitklädd skara, att de kommer ur den stora bedrövelsen. Men de har tvått sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Det ställs alltså en fråga, varifrån kommer de? De kommer inte från en jättelycklig tillvaro i yttre mening. Ofta är det yttre svårigheter. Och ändå är de lyckliga. Ändå är de rika. Därför att den stora fienden, döden, är övervunnen. Där tror jag måste stanna.